Ja, då har vi sett en SM-final avgöras och Sävehof gratulerar vi då gemensamt, jag och Johan Flink, till SM-guldet 2019. Hur var stämningen och pulsen och känslan i Estrad Alingsås, Flink?
Litet antiklimax skulle jag vilja säga i andra halvlek, ganska så snabbt där, med tanke på att det här var femte avgörande. Alla matcher har inte varit jämna, den senaste gick till förlängning, men att det skulle, ja, men efter 11-10 i paus till Alingsås så var ju känslan att det här kommer ju bli en rysare. I varje fall spännande längre än 5-10 minuter in på andra halvlek. För de vände ju där då när Björgvinsson, han stängde igen, och det, anmärkningsvärt hur Alingsås vek ner sig tidigt och snabbt med tanke på hemmaplan och majoriteten av åskådarna i ryggen och ett jäkla tryck. Och femte avgörande, det liksom fanns ingenting att spara på eller så, eller släppa iväg matchen för att ta igen någonting senare. Lite märkligt, men Sävehof synnerligen värdiga mästare såklart. De har slått ut. Ja, de behövde inte slå ut IFK Kristianstad, för det gjorde Alingsås, men de slog ju faktiskt tvåan, trean och fyran.
Nej, de spelade, tittar man på andra halvlek så var det inte många misstag. Alltså de gjorde i stort sett allting rätt, både fram och tillbaka med start i Björgvinsson i målet och sen, ja, det kändes som att de gjorde mål i varenda anfall och då har de inte inget 7-mot-6-spel de två senaste matcherna och ändå har det liksom nästan känts så på något sätt. För de har hittat, det är inga små, alltså inga dåliga läger de tar, utan de kommer till mittsexläge, kantläge, genombrott. Alltså de imponerade överallt, säger vi då. Det var någon slags demonstration.
Nej, det var inte mycket distansskott idag. Jag vet inte, sist var det väl Bogujevic då. Det är ju han som framförallt har det skottet. Sonnefelt kan ju också. För ja, då är ju Salihi, förlåt, det är ju klart, va? Men det är ändå inte det där. Det är ju ofta ändå han kliver in och går, liksom kommer rätt nära och går upp i mitten eller så. Med halvtäck eller så, känns det som.
Han hade någon riktig rökare, Salih, vänstra. Nej, det var häftigt. Och jag gissar att det var, jag såg ju på TV, de var med rätt så länge i TV-sändningen ändå. Jag tror de skulle bryta tidigt, men firandet börjar ju där. Hur länge deltog du i guldfirandet? Inga banketter och så du får med på ikväll?
Nej. Förr var det ju alltid obligatoriskt. Det kvittade ju liksom i vilken sport eller vilket lag eller hur det gick till. Så skulle man vara med på någon sån här guldfest, och framförallt bilder skulle man ha därifrån och så lite citat, vem som skulle bli fullast i natt och så vidare. Så är det inte riktigt längre. Utan jag var där nere på innerplan, jag var lite utanför omklädningsrummet, men ja, det är klart det tar sin lilla tid. Men kanske i tre kvart eller någonting. Sen ringde Per Karl, och då skulle Annie och Annika Vilfredén, som den heter, Vanberg också nu, köra tillbaka mot Göteborg. Jag hade åkt med dem till Alingsås från Göteborg, så att då hoppade jag in i bilen. Så att det var inte så. Jag har inte varit med sen när de kom till Göteborg. Då pratade jag däremot med Stefan Albrektsson. Han sa, vi tar det på 30 sekunder för något kommer bussen här, sa han. Då var han väl jag gissar han var utanför arenan då i Partille. Så där var det väl ändå lite folk som tog emot dem, och sen skulle det väl vara fest och så. Jag har ingen aning faktiskt var festen skulle vara eller någonting, eller var den är. Men den pågår väl fortfarande.
Vill vi följa festen så standardrekommendationerna är som vanligt att följa Twitter. Stockenberg har ju stått i centrum under stora delar av den här finalserien. Riskerar ett rätt så tungt fall där om han nu skulle gå och förlora. Istället så måste han ha en rätt härlig känsla inombords. Delar han med sig av den känslan, eller vad fick du för bild av honom mitt i allt detta firande?
Nej, men rätt så sansad ändå. För med tanke på vad han hade åstadkommit och hur rätt han fick, så skulle man ju kunna befara lite grann att han skulle vara mer eller mindre odräglig. Men det var han inte. Han var rätt så sansad, va? Sen så passade han ju på ändå, som han sa det. Jag sa ju redan efter förra matchen att de såg jäkligt trötta ut, och vi kunde promenera igenom deras försvar i andra halvlek och lite så. Man skickar någon liten passning till IFK Kristianstad att de har gjort det där med stora delar egna produkter. Det var för spelare som har, ja, det är ju 9 stycken eller någonting som har startat i Sävehofs handbollsskola, men tror jag 16 totalt som har spelat ungdomshandboll i Sävehof. Att det var någonting annat då än en Kristianstad som är ju ett köpelag på ett annat sätt. Mm. Så att, det var ju Stefan Albrektsson också inne på, att det här var sportsligt tidernas ja, det mest sportsliga guldet genom tiderna, menar han då. De är ju väldigt stolta, vilket de ska vara, över sin sitt ungdomsarbete, ungdomsverksamhet. Alltså de har ju, ja, de har ju till mer än ett helt lag ute i andra ligor också, eller i andra klubbar i ligan, och det är ju inga dåliga spelare. Dels har de ju ett helt gäng som har Sävehof som moderklubb, men flera som har ja, då så William Andersson Moberg, de här va, som inte tar plats när de ska ta steget upp i senior, eller som har kommit dit när de var junior eller så va. Och som sen har dratt vidare så det. Ja, det är imponerande.
Det har gått många fighter med media, känns som Stockenberg. Men när man väl för samtal med dem så det är inga, liksom, inga små hugg. Ni huggar inte på varandra under tiden, utan det är allmänt god stämning mellan guldtränaren och journalisterna, eller vad säger du?
Det tycker jag. Och även nu liksom, så var det inte heller... Nej, men jag har ju lärt mig tycka om Stockenberg egentligen de senaste veckorna. Jag gjorde en lång intervju med honom och så har jag pratat med honom några gånger. Det finns en charm, definitivt, som inte kommer fram på Twitter knappt alls. Va? För där kan jag tycka att han är både ute och reser lite ibland och det blir lite för... men så är det ju alltid. Du vet ju själv hur det är. Man ska inte mejla känsliga grejer och sådär, utan det är bättre att prata för det. Det är alltid svårt när man får det, när man skriver eller så, det kan misstolkas. Så är det ju lite på Twitter, va? Där är han ju väldigt kaxig och så. Så att, ja, han är bättre i verkligheten än på Twitter, Stockenberg.
Och han behärskar ju uppenbarligen det här med handboll. Det var många Sävehovare som förtjänar beröm ikväll. Han är väl egentligen bara en av dem. Sen är det han som har skapat det här på något sätt ändå, men om man tittar på spelarmässigt så en annan som har stått i centrum är ju Kristoffer Brännberger, som höll en rätt så låg profil idag. Fick någon tidig utvisning. Sen höll han sig i skinnet. Inga bilder på några knutnäfslag idag. Men de har ju nu så här i efterhand när man tittar vad de har för lag egentligen. Alltså de har ju, tittar man bara på namnen så borde man inte vara så förvånad egentligen att de vinner guld. Men ändå så är man det av någon anledning. Eller har de, jag vet inte, jag blir inte klok på om de har, Stockenberg har varit inne på det tidigare, att de har, egentligen har de inte lyft sig så mycket i slutspelet. Bara det att de har haft, nu har de haft alla friska och tidigare har de haft mycket skador och sjukdomar som har tvingat dem att gå runt på spelarna. Så alla spelarna har liksom varit inne i det. Det är ju, för de har ju både en spets och en bredd och allt möjligt.
Vi ska väl inte glömma, jag kommer inte ihåg exakt var de tippades under upptaktsträffen, men jag minns ju att många sa att titta på Sävehofs trupp, den är ju, men de var ju där 3-4 kanske eller någonting sånt här i varje fall. Alltså Kristianstad skulle ingen rå på, och sen var det väl mycket Malmö ändå som ändå tog ett steg under förra säsongen. Och sen var det ju Sävehof som nämndes därefter, då ihop med Ystad kanske och så. Men sen så tittar man sen på hur det har sett ut, så jag menar de avslutade ju dåligt, men de har ju haft mycket långa, och det har varit sjukdom med Bogujevic, Beltros, och det var någon hjärnskakning och Jocke Larsson, jag vet inte vad det var där, någonting. Det har ju varit mycket strul, men jag håller med dig. Alltså, tittar man på finalserien så har de ju en annan bredd, framförallt på 9 meter. Sonnefelt var ju bra idag, men har ju haft ett par sämre. Då har Bogujevic plötsligt kommit in som haft dåliga dagar. Och då har haft Larholm då i det här 7-6-spelet. Men han har ju knappt spelat de 2 sista matcherna. Som de har vunnit då utan det här 7-6-spelet. Själva ville de ju, eller så jag pratade med dem, jag skrev en grej om det också, lyfta det här offensiva försvarsspelet som de egentligen inte satte för en typ näst sista omgången eller något sånt, när de mötte Malmö och förlorade hemma med ett par bollar. Som de började titta på redan men under januariuppehållet. Därför fick inte till 6-0 enligt Stockenberg då, fick ingen kemi mellan triorna och vad heter han, Aga där, norrman, lite för kort för att vara trea och vad han mer sa, de var så snabba i fötterna heller där, de som skulle komplettera, ja. Så att, och det är ju faktiskt försvarsspelet som och de har ju haft spelartyperna för det ju, men det är ju det, ja, som nog har, det säger ju Stockenberg, det har varit A och O, den stora nyckeln i slutspelet. Ja. Och så skruvar de lite på det, blir ännu offensiva här nu i slutet av finalserien mot Alingsås, va? Framförallt då mot Klar och William Andersson Moberg där, va? Det, nej, de, nej, det är lite så. Alltså på, jag menar, Sjöa, alla, sen slutspelet infördes 1967-68, den säsongen, så har ju det alltid varit ett topp 4-lag från grundserien som har vunnit. Tatt guldet också, va? Och nu är vi nere på plats 7 i en tajt tabell, men det är ju, det är ju, så sett är det ju jäkligt överraskande. När grundserien var färdigspelad kunde ju ingen tro att Sävehof skulle då som guldmedaljör, men att de vinner den här finalen är ju ingen skräll ju.
Nej, det är ju på lite längre sikt så, och om man tänker tillbaka att det har man pratat i början av säsongen, och det ska man väl göra. Men jag skulle vilja lyfta på hatten på, för Jonathan Edvardsson också. Så, man har fått en annan, en ny bild av honom. Riktig liksom, ledarfigur. Så jag har inte sett honom som en så stor ledare som han ändå har varit och spelat mycket och liksom tagit stort ansvar. Och,
både fram och tillbaka.
Både fram och tillbaka, ja. Och lite så gott om, man kommer ihåg för några år sedan när Bogievic slog igenom. De är väl samma årskull där, va? Han och,
ja, ungefär.
Det var ju liksom Edvardsson var ju den som var, han var ju också talangfull, men där fanns liksom inte riktigt samma, man såg inte samma spets i honom som man gjorde i Bogievic. Och ja, du kommer ihåg, Bogievic var ju en sån som lyftes fram av andra tränare som var, skulle vara den nästa stora landslagsstjärnan, och Ola Lindgren ville ju värva honom till Kristianstad och så här, men nu, den här,
ja, han ville väl värva honom på frågan vem han skulle vilja ha, ja, ett annat lag, ska vi säga. Ja. Han har väl inte aktivt försökt värva honom, det tror jag inte. Men det är ju sån, typiskt sån som Ola Lindgren gillar ju. Det, alltså när det finns det här fysiska, den här oslipade diamanten, och så tänker han att man kan göra, ja, det är ju det klassiska. Du kan ju inte göra en bra spelare lång, du kan ju göra en lång spelare bra.
Ja, ja. Det är så. Ja, men jag känner, Edvardsson har ju liksom, han har gått förbi där lite och lett där Sävehof, även om de har många ledare med Brännberg och Larholm som väl är tänkaren som har väl, det jag har läst mig till så är det väl Larholm som har tryckt in många, många idéer också i sättet de ska spela och försvarsspelet och 7 mot 6, ja. mycket av det är det väl Larholm som ligger
bakom. Ja, man har förstått det, ja, precis.
Ja, de har många liksom. De har många som har klivit fram och många som får göra inspel också. Det är ju också en styrka att inte bara, även om Stockenberg får mycket cred, så har han ju liksom tillåtit spelarna också att komma med rätt så värdefull, nu i efterhand eftersom han vann, värdefull input.
Jag tycker när vi nämner Stockenberg och då Larholm också, vi ska ju inte glömma Anders Eliasson. Kanske inte då... Ja, det verkar ju vara den här trojkan som har lagt upp taktiken, men det är ju Stockenberg som har styrt då det taktiska, men jag tror att Eliasson har varit både nyttig för Stockenberg, har lite mer kanske liksom, så att säga, han är lite mer diplomatisk med den liksom ledarskapet, och då har Stockenberg hyllat honom. Men sen ska vi inte glömma då Eliassons jobb, det är han som byggt upp den här akademin som de kallar det nu då, där, det är ju pojkar och junior och hela den biten, va? Han är ju, ja, det är ju en eldsjäl och legendar som slutar nu. Jag menar, jag tror han började 84-85 någonting eller så. Så han var där några år i Tyskland väl på 90-talet. Men han har haft nästan alla roller, spelare och lagkapten och manager och sportchef och marknadssidan och tränare och assisterande tränare och huvudtränare och allt vad det har varit. Så att, ska man inte glömma, som nog kommer och vara saknad på många sätt i, när han, för han slutar ju också nu, ja, har ju några företag på, som han ska satsa på egna företag, eller vad ska jag säga.
Men sen är det ju många, om man tittar lite framåt, lite som du gjorde i din krönika, det är många av de här som, många nyckelspelare som försvinner också, eller nyckelnamn, inte bara spelare. Vi har ju Eliasson då som slutar och Stockenberg sticker ju till Amo och Sunnefelt försvinner och Ottosson lägger av på kanten. Lite så Ottosson, där finns inte någon given så backup som har.
Nej, och säkert sånt som är viktig för stämning och laget. Och även om han kom till Sävehof som 16-åring så har han ju varit med sen 2010 eller någonting, mer eller mindre ju. Det är också en sån kulturbärare lite grann i Sävehof. Jocke Larsson är väl, snackar faktiskt inte med honom efteråt, men jag gjorde det för ett par veckor sedan vad det var, och då hade jag hört att han skulle sluta, det var, eller varför lämna Sävehof, det verkar inte vara riktigt lika säkert när jag pratade med honom, men där har du ju en, och han ska vi inte ha honom. Riktigt, riktigt bra här nu, Jocke Larsson i slutspelet, eller finalserien ska jag säga. Och inte minst de sista två matcherna nu som de vann.
Tittar man en startuppställning, alla spelare har varit, Sebastian Karlsson har varit grym på både framåt och bakåt på sin kant. Många avgörande läge med armen uppe där han smyger liksom in och får han ett läge ändå på linjen. Vi har Ottosson som har varit grym, Sonnefelt har ju varit bra. När inte Bogievic har varit bra, och så Bogievic har varit bra när inte Sonnefelt har varit bra. Och sen har vi Blarholm och Edvardsson och så Salihi som har tagit ett stort ansvar. Alltså lite så i det tysta idag. Jag tyckte det var hans väl bästa match i finalserien kanske, Salihi. Och liksom, ja, alla var bra samtidigt när det gällde som mest. Det är jäkla imponerad av Sävehof idag. Alltså, det var, ska man vinna guld så ska man göra det med en perfekt match. Jag tror att i alla fall den andra halvleken var så perfekt, så nära perfekt man kan komma om man tittar åt Sävehof-håll.
Ja, verkligen.
Men jag såg lite att du, om man tittar lite nästa säsong där, med, i alla fall tränarfrågan är väl het i Partille just nu. Du kom en tweet här att Larholm kanske var en av dem som skulle ta över. Vad tror du? Du har skrivit det. Blir det så eller?
Ah, det är, jag skriver kan. Där jag reserverar mig ganska så mycket. Alltså det här var inte så att jag fick ett tips så, utan det var mer en känsla jag har fått, och så kollade jag av, och då säger ju ändå Larholm att vi ska sitta ner och prata om det, som jag förstod då, nästa vecka. Och Albrektsson är ju lite lurig och säger att det är absolut ett ledarämne och så vidare. Och ja, men han är väl aktuell. Det är väl mer det. Min känsla är ju fortfarande, att prata lite med i Norge med där med lite folk, att han Sävehof löser inte ut honom. Det tror jag inte de har råd med, vad ska jag säga. Mikael Apelgren alltså. Pratar om nu i Älvån. Och det vet ju alla då, svärson till Albrektsson. Men utan att han har ju kontakt över nästa säsong också. Men att det är väl, tror jag fortfarande, det är drömalternativet. Men då ska de ju återigen ha en kortsiktig lösning. Vilket de väl nog egentligen inte vill. Det tror jag inte. Och liksom, ska du plocka någon utifrån då som ja, du får ett år. För sen kommer den killen vi egentligen vill ha. Och de har alltid varit glada för interna lösningar. Lyft upp under, för jag menar, du har ju Signell och jag menar, Rostan Lundby gick från dam till här, och så har du haft de här kortsiktiga, då Eliasson in och Stockerberg var ju också det, va, och ja, du har ju flera, någonstans var ju Åvorby också som på damsidan, va, som hade deras B-lag då, eller juniorerna där. Så därför lite grann är ju, alltså, jag tror inte att Larholm blev ensam huvudtränare eller så, utan kanske är någon sorts interimlösning med honom och någon till. Det är ju inte otänkbart om de liksom kanske har ett, ja, de kan väl skriva någon sorts förhandskontrakt med Albrektsson eller med Apelgren, jag vet inte.
Och det är inte vilken säsong som helst heller nästa säsong då. Nu är det sista året med Champions League då i nuvarande form, och Sävehof kliver in där förhoppningsvis då ur svensk synvinkel i A eller B-gruppen. Det är ett häftigt år de har framför sig, och så det är lite synd att de tappar så många.
Ja, och sen har de ju också fått vatten på sin kvarn lite grann av att köra hemvävt. Visst, alltså det är ju ingen som ersätter Sundefält nästa säsong rakt in så. Men vi vet ju att det kommer ju Nu har det varit någon väldigt bra generation här med Sonnefelt, Bogujevi. Jag vet inte, de är väl inte riktigt exakt samma årgång. Men då har ju hela det gänget, Ebbersson och det gänget där. Men, så får de ju komplettera. Vi ska ju inte glömma heller två stycken då, som idag då, Björgvinsson, som ju har höjt sig något otroligt här i slutspelet. Och det är ju, säger de, är ju kopplat till försvarsspelet. Att han är en 6-meters målvakt och vill ha skottet mer därifrån än utifrån. Och det blir ju, när du väl blir avslutad på offensivt försvar, så blir det ju ofta på 6 meter. Och då har ju Aga också, som är ju riktigt bra försvarsspelare. Ingen försvarsgeneral, men en försvarsspecialist. Så visst kan de plocka in utifrån också på vissa, men då känns det som att det är på vissa, såklart, viktiga positioner. Många positioner är viktiga, men nej, jag håller med dig. Det har ju inte varit dumt med Apelgren, som har varit då i Champions League med Elverum och liksom gjort det bra där ju med dem. Framförallt någon säsong här, för ett par år sedan var de riktigt bra.
Ja.
Och du vet då hela, det är som Albrektsson säger, det är inte en pusselbit, utan det är ett helt pussel när Eliasson försvinner. Och hur ska de ha? Ska de ha manager? De har Fågelström då som har på dam och väl akademin också, tror jag, om hon har ansvar för det. Och ska de ha någon sportchef nu? Nu har ju Albrektsson och Stefan gått ner och blivit lite mer operativ sportchef. Ska de ha sportchef på alltihopa? Ska de ha en herrmanager? Ska de ha sportchef, manager, huvudtränare, assisterande tränare? Så just nu är det ju egentligen, nu är det Albrektsson, och sen är det ju ingen förrän, ja, det är Edvardsson som är lagkapten då. Just nu är det ju, det är många roller som ska, det är ett stort pussel som ska läggas.
Ja, verkligen. Men det är ju egentligen, nu är det slut. Det är egentligen nu man ska ta ut All Star Team. Det var ju redan uttaget sedan några matcher tillbaka. Hade du någon Sävehovare i ditt All Star Team?
Faktiskt. Sebastian Karlsson på höger sex. Hade du någon?
Nej, jag fick ju inte ta ut något All Star Team i år, så att jag slapp fundera på den tanken. Men därför, nu hade ju, eller så fick ju inte med någon där i det riktiga All Star Teamet. Men om man tar ett All Star Team här nu bara i finalerna. Hur många Alingsåsare hade platsat i Sävehof egentligen? Inte så många i mitt lag i alla fall. Men om vi ändå tittar.
Då tänker vi hela finalserien.
Ja, vi tänker hela finalserien.
Fem matcher.
Om vi börjar bakifrån då. Kraft är väl kanske en av dem som ändå hade tagit plats.
Ja, för nu är det ju lätt så här efter denna match nu och säga och förblindas av den. Men jag får nog säga, sett över hela finalserien, så säger jag Kraft.
Och vänsterkanten känns ju Viktor Ottosson ändå rätt så given, även om Berg har varit bra och så, men den där huvudrörelsen, nej, då kommer inte med i några All Star Team. Hellander var ju bra, men spelar inte så mycket där. Så Ottosson är vi väl överens om?
Ja, men jag tycker Berg utmanar. Det är, i så fall är det 60-40 i Ottossons favör.
Okay.
Jag tycker Berg är bättre i, ja, lite större repertoar på något vis.
Jag tycker han är lite ivrig. Han tar många, gör många förhastade grejer när han kommer in och ska skjuta från 9 meter. Jag tycker det är många läger, viktiga läger i matcher där han har liksom velat ta ansvar men förhastat sig. Och jag har tagit lite dumma läger, tycker han har gjort.
Ja, det är en lös kanon eller vad man säger. Men visst, och vi ska utgå från prestationerna i finalserien, så. Ja, nej, men då kanske det är Ottosson. Ja.
Mitt sex känns väl Jocke Larsson som ganska självklar.
Ja.
Ja. Och höger sex tycker jag att Sebastian Karlsson är lika självklar.
Ja.
Ja. Vänsternöje, nu blir det lite krångligare här, vänsternöje, för att vi har ju ändå Felix Klar och William Andersson Moberg som har varit väldigt bra. Ja, Klar är ju alltid bra. Moberg har varit riktigt bra nu här i slutspelet och i finalscen. Men om man tittar vänsternöjer då har vi Sonnefelt och Bogievic. Klar slår väl ändå ut dem om man tittar liksom man-man-duell så.
Ja, sett i finalscen, för att Sonnefelt tycker jag har haft några svagare. Ja, nej, men det gör Klar. Även om de ändå har lyckats Sävehof har ändå lyckats någonstans hålla nere Klar rätt hyfsat. Att han inte
Ja.
var så dominant, va?
Nej, det är bara att han har ändå varit rätt så bra. Alltså, Sävehof har ju sina, de kan ju rotera mer och därför, det blir ju inte så att man, det blir ju så att man tror att Sonnenfeldt sticker inte ut över en hel serie när han har råd att göra dåliga matcher, menar jag, och Bogujevic har råd att göra dåliga matcher för att de har varandra. Klar
Ja,
har inte
nej, men
varit
Bogujevic tycker jag inte. Han är inte med i leken där på vänsternöjet.
Nej.
Men jag är med, jag köper Klara.
Men om man tittar på Larholm i mitten, William Andersson, Norberg, Edvardsson. Lite lurigt där vem man hade valt. Vem hade du valt?
Ja, han går ju bort för min del. Alltså, han är ju bara med om vi ska spela 7 mot 6.
Ja, då är han given.
Ja, eller 6-6 mot 5, alltså i övertal så. Då är han given. Ja, jag tror kanske inte på Edvardsson. Jag gillar ju William Andersson Moberg, alltså han är ju älskvärd på många sätt. Men tar ibland lite vansinniga avslut också. Det är ju som vi har sagt många gånger, en matchvinnartyp. Men du, det är inte alltid, det är lite Andreas Berg så ibland över det. Ja.
Edvardsson betyder ju mer med både framåt och med de styrkorna han har som ledare, egenskaper och försvarsspelare, så är han ju, hade jag valt honom också.
Ja, lite grann på samma premisser som vi valde Klar kanske då där. Så. Men
Ja.
så tar vi ju. Ja, och sen vi ska hålla oss till finalserien också. Så,
Salihi eller Johan Nilsson eller Andreas Lang?
Ja, det får ju bli Salihi. Om vi
Ja.
tittar anfallsmässigt bara.
Det tycker jag.
Johan Nilsson tycker jag. Jag tyckte han var bra i förra matchen faktiskt. Så jag vet, han fick lite kritik så, men någonstans man ser det drivet han har då, man vet hans sista matcher och sådär va, men nej, Salih har varit bäst där.
Och sen har vi då försvarsspelare mellan de två riktiga tofingarna då med Brännberg och Thern. Jag hade egentligen inte velat premiera någon av dem. För jag tycker båda spelar vårdslöst försvarsspel över gränsen. Men baserat på den här finalserien så väljer jag nog ändå Thern.
Ja, det gör jag också. Och jag har lättare att ta Thern där. Det kan vara över gränsen ibland, men det är tufft och fult och det är elakt. Men det är inte
Det är inte fegt.
fegt och idiotiskt, som man nu får uttrycka det så som.
Nej.
Brännberg, ja. Nej.
Alltså,
Så det är Thern där.
då fick vi in tre Alingsåsar i alla fall.
Ja, Kraft, Klar, Thern. Stannade vi, ja.
Ja, men då kan jag säga behov andas ut. Då har de fått sina spelare i det här All-Star-teamet i alla fall.
Tränare.
Tränare, ja men det är väl Stockenberg.
Ja, det är det.
Höll inte han väldigt låg profil idag också, Franzén?
Jo, jag pratade inte med honom faktiskt. Jag tog några ord med Berg bara, men jag fokuserade helt på Sävehof faktiskt. Jag vet vad de vill ha på redaktionen och när de var så överkörda Alingsås så jag brydde mig faktiskt inte om dem. Men rätt sagt, när jag hade pratat färdigt med Sävehofarna så då ringde ju Per Karl, men samtidigt så skulle jag, jag vet inte knappt om de var kvar där, Alingsåsarna. De syntes inte precis sådär.
Nej. Nu har de faktiskt förlorat fyra finaler.
Ja, på de 5 senaste åren.
På de 5 senaste åren. Fyra raka för deras del. Började liksom infinna sig någon slags loser-mentalitet där i finalspelet, eller?
Jag tycker de skiljer sig åt på det viset. Dels så var det ju de 3 första var ju i enstaka final och det var ju mot Kristianstad som var överlägsna. De ligger ju ändå, alltså, efter de 3 var det väl ingen som pratade om Alingsås som förlorare. Men
Nej, men Kristianstad förlorar ju i år. Nu har det i och för sig Alingsås som slår ut dem. Så att de är ju bara överlägsna tills de inte är det längre.
ja, precis va. Nej, men det är det jag menar. Men i år nu, efter denna också, det är nu man kan börja prata. Det är nu man tar upp det här. Man tar knappt upp det när man förlorar 3 raka finaler.
Nej.
Efter att väl ha vunnit. Nej, det var ju tidigare de där, ja.
var ju de vann ju mot Lugi där
2014. Ja. Sen vann ju Kristianstad 3 år i rad.
Mm.
4 år i rad var de 3 första då mot Alingsås. Då var det ju ingen som pratade om Alingsås som förlorade egentligen. Bara för att Kristianstad var så överlägset naturligtvis.
Mm.
Men nu tar man ju upp det. Så att lite har det smugits in. Det går inte att komma ifrån. Jag menar Fransén som fram till dess då hade varit i 12 finaler och vunnit 10 som spelare och tränare.
Ja, bäst av 5 har vi spelat hem nu. Det blir en jävla god start på det året. Vi har alltid pratat om att jag har ju tyckt att en final, ett av argumenten till det har ju varit att man vill ha en dag där media fokuserar på handboll. Tycker du som är mitt inne i det, har det skrivits mer eller mindre handboll, alltså riksmässigt menar jag nu, har du skrivit mer eller mindre jämfört med en match?
Jag har skrivit rätt mycket mer, får jag lov att säga.
Mm.
Det har jag definitivt. Jag menar...
Du har varit på de 3 senaste, va?
Nej, jag har ju varit på den andra, den fjärde och den femte.
Ja.
Och gjorde ju även inför lång intervju med Stockenberg och det var ju någon annan. Nej, men alltså, i varje fall de sista åren med en final så har det ju egentligen varit så att man har kört. Om den har varit på lördagen så har det varit förhand damerna på. Och sen har det varit ett gäng, ja, sådana förhandsartiklar, herrarna på matchdagen så att säga. Mm. Och sen så har det varit ja, ungefär som idag då. Som det blev nu. Några artiklar efteråt såklart. Mm. Men nu har det ju spritt ut. Nej, det har varit betydligt mer skuld.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi nöja oss där med den svenska, på den svenska sidan och vandra utåt?
Ja, jag tycker ändå vi har ju, visst vi har lite landskamper, lite kval och så också. Damerna där är överkörda av Norge, men det var ju tydligen, jag såg inte matchen, det var ingen som kunde se den i och för sig, inte på någon tv-kanal i varje fall. Jag pratade med Signell lite kort. Han sa att de missade ju 10-12 frilägen och så hade vi satt dem, hade vi inte vunnit ändå, men där siffrorna har varit lite annorlunda nu. Man straffas ju stenhårt, alltså det var en matchstyrning där inte mycket fungerade och de straffades ju hårt av Norge som i och för sig saknade väl både Löke och Oftedal tror jag va? Nej men nu väntar ju Slovakien i playoff, VM-playoff, först hemma i Karlskrona här i helgen och sen borta där nere då och det ska de ju klara av såklart, men lite orolig blir man ju ändå va? Det saknas ju rätt, det är ju mångt och mycket ett nytt lag. Det om det. Herrarna ska spela några landskamper också. Men framförallt så har vi ju Final Four Champions League kvar här. Jag pratade med Stycket, den enda svenska representanten i år. Veszprém. Och Veszprém möter Kielce och Barcelona möter Vardar. Och Barcelona och Veszprém är väl klara favoriter.
Det får man säga.
Ja. Stycket där, de har ju varit i 4 Final Four Veszprém. De åkte ju redan i åttondelsfinalen i fjol. Men dessförinnan var de i 4 raka Final Four. Det blev ju 2 semifinaler och 2 finaler. Inget, de har aldrig vunnit Champions League. Men alltså att så här liten press och förväntning har vi aldrig åkt med. Därför att de är så glada, fans och klubbledning och sånt, att de har tagit i Final Four efter så illa som det var förra säsongen och som det började denna, säger han. Så att, och så frågade jag lite, pratade lite med grann, men jag kommer att skriva om det här nu till lördag, men det är ju, så hur är det möjligt? Liksom, det är precis samma lag då som då Vranjes hade och som det inte alls gick. Och så kom Davis in. Men han säger ju det att han återinförde ju mer det här spanska systemet som har varit förhärskande då i Veszprém tills Vranjes kom. Och det är det som de flesta är bekväma i och så, va? Så att han vred tillbaka klockan lite grann. De har ju ett fruktansvärt bra försvarsspel, framförallt Vesperen har man ju sett, det man sett den här säsongen. Jag kollade lite grann, jag såg en intervju med Davis i på EOFs, den Champions League-hemsidan, där han säger att de avslutar någonting då med att den största motivationen för oss, det är att ge Laszlo Nagy ett Champions League-guld i hans sista match. Det är det vi kämpar för. Så jag tog det med stycket. Alltså att, nej, så tänkte inte han. Alltså, det, så har vi inte snackat. Utan det är, då har nog var och en kämpar för sig i så fall mer än för honom. Inget väl ont. Men jag vet inte varför Davis, som det var för liksom på något vis elda upp fansen eller sådär. Han är ju stor där nere. Det sa ju stycket. Det är ju den största idrottsmannen där nu. Jungen.
Ja. Han skiter i något.
Ja, det är ja. Ja, det är han. Men det krockar ju med mycket annat. Jag ska på en kompis som fyller 40, en stor 40-årsfest imorgon, så att jag kommer inte kunna se det. Och så är det Champions League för herrar och, eller i fotbollen.
Ja, det är ju final. En riktig Champions League-helg.
Ja, det är det. Och sen på söndag när Champions League-finalen går då på i handboll, så är det Skånederby som jag ska bevaka. Så att, jag ser vad jag kan se i efterhand.
Lördagen är ju riktigt fin. Du har ju, börjar vi tre där, Vesprem, sen är det sex Barca och sen väl fotbollsfinalen lite senare där på kvällen. Så man har en fullspäckad lördag framför sig.
Mm, och man har tillgång till tv så på det viset. Ja.
Ja.
En skärm.
Ja. Det är bra, Flink. Det var faktiskt den sista podden också för vår del för den här säsongen. Tycker du att det känns vemodigt?
Nej, ganska så skönt faktiskt. Det har varit ett intensivt poddande. Nej, men det har ändå kört varje vecka. Det kanske inte låter så mycket, men ett tag körde vi under VM. Körde vi varje dag. Men,
det är en intensiv säsong.
Men du har väl någonting lite extra att bjuda på nu, Robin?
Ja, men jag har letat lite i arkiven. Jag tänkte vi kunde väl avsluta det här, inte bara med att säga stort grattis till Sävehof och fira lugnt i helgen. Så avslutar vi det här med ett litet potpourri från poddsäsongen som har gått. Ja, det är allt jag har att säga. Tack för den här säsongen, Flink.
Ja, men det är samma, Robin. Du blir lite vemodigt.
Det har varit en ära.
Ja, Det är samma. Ja, kul att få prata handboll både med dig och att, som jag sagt någon gång tidigare, att det finns tusentals personer där ute som tycker det är kul att lyssna på. Det är ju en ynnest att få göra det.
Tack vare dem vi kör.
Så är det.
Tack för er.
Tack och hej. Nej.
Knere var imponerad annars med några fruktansvärda armar på upptäckten.
Jag såg att du registrerade det direkt. Ja. Ja, det skulle ju vara kittlande. Om Ola slutar förvalta, så det kittlande skulle ju vara vem ska de ha istället.
Att det är symptomatiskt det som händer med främst Bayerns försvar. Bayern spelar väldigt mycket på hur vi svenskar är lärda att spela handboll. Det organiserade, det styrda, att man lär sig vilka vägar man ska gå och ge sig. Man har inte den här extra klicken.
Ja, det började spekuleras rätt tidigt ju att Kristianstad, om man utgår från att Ola Lindgren gör sin sista säsong här, så var det många som började drömma direkt där om Vranje Zäterström som ersättare här. Det var ju mycket glada, eller bara glada tillrop efter det här beskedet. Men det fanns faktiskt en den person som verkade minst upphetsad eller glad över att Kim Ekdahl var tillbaka. Det var faktiskt Christian Andersson.
Ut mot kanten, där flyger man fram och en räddning utav Jutler.
Andersson.
Flink.
Ja, hallå.
Ja, nu ringer jag igen, ja. Stör jag dig?
Ja, inte mer än vanligt.
Nej.
Men kör.
Ja, du, jag vet att jag ringde dig för någon månad sedan och frågade om VM. Men nu är det ju så att VM-truppen tas ut här i kväll. Och jag har den raka frågan. Är du med i den?
Ja, lite Jesper Nilsen faktiskt. Han går alltid förbi och han stannar till och med när han inte ska stanna hos mig.
Ja.
Och det är ju bra. Ja. Och så säger han, nej, inte du idag Jesper. Och så går han vidare igen.
Vi är röda, vi är vidare.
Ja, det är sant. Ja.
Jag får nästan alltid gåshud om jag är i Danmark på en arena och den spelas. Jag håller ju den som, nej, det är nog de bästa låtarna som har gjorts överhuvudtaget.
Vanjes var ju minst sagt, det var han väl även i Simo-intervjun. Han gillar inte det här 7-6 direkt.
Nej. Jag menar samtidigt, de har ju Laholm, han är inte dålig på att välja i det här 7-6-spelet. De har ju två helt okej linjespelare och så. Det där har vi hört så många gånger. Att nu siktar vi mot toppen och Bayern mot Europa och allt vad det hette.
Starkt också att vinna utan Magnus Persson. Mm. Borta med hjärnskakning. Men Brännberg är kvar i spel. Hur har vi det med Lagergren egentligen?
Ja, spelar väl i Magdeburg, va?
Du skissade på en dödsrun över svensk handboll på grund av 7-6-spelet.
Ja, kan inte bara svensk handboll, hela jävla handbollssporten.
Yeah. Sovjetunionen i förfall, det kallades väl då liksom Commonwealth of Independent States där, va? Det var ju precis när det var egentligen sista året man kan säga att det var ett Sovjetunionen-lag i finalen.
Nej, det är bara roligt att spela. Det är ju sådana här matcher man vill spela liksom.
Tillsammans, är det
tillsammans!
Jag säger hela, ni säger vägen, hela!
Här kör vi!
1, 2, 3,
våga!
Johan! Johan på 3! 1, 2, 3!
Johan!
Kom igen! Stockenberg, det är ju det man vill åt med en finalserie.
Ja, alltså den ingrediensen på det sättet bidrar ju 7-6-spelet till något som blir rätt intressant.
Smartaste tränaren i handbollsligan. Vad säger jag, Andreas Stockenberg då?
Ja, då skulle det vara lätt med, va?
Ja, om man heter Andreas Stockenberg. Ja, det är bara Andreas Stockenberg.
Men det är väl någonstans har jag väl vi återigen bevisa. Nu när jag fick ett bra lag i handbollsligan så på ett och ett halvt år så har vi gjort, jag och Anders och det här gänget gjort det till ett bäst i Sverige. Så ja, då får vi tycka att jag är en tomte. Skit jag faktiskt i faktiskt.
Vad ska du fira?
Ja, men jag ska faktiskt göra det med måtta. Jag ska fira, men jag ska fan njuta mer än jag ska fira. Och sen kanske det blir lite längre firande för att man orkar mer då.